Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej där i New York.
Hej där i LA.
Nu är vi på samma sida. Samma sida världen, ja. Typ.
Det känns ju väldigt lyxigt. Att det inte behöva tänka 9 timmar bakåt. Utan bara 3, bara, eller vad är det?
Bara 3.
Ja.
Ja, det är bra. Hur var det? Alltså, för du landade i New York igår. Jag kommer ihåg när jag inte bodde i USA. Mm. När man åkte till New York på någon weekend eller någon resa eller något sånt där. Alltså så här, känslan av att landa. Alltså det där längtet man hade till New York och känslan när man landade. Man var ju så jävla jetlaggad och trött. Satt i bilen i den här gula taxin på väg in från Newark till Manhattan.
Mm.
Och bara kolla på skylinen och bara längta till liksom allt. Till så här storstan. Alltså känner man den pulsen fortfarande när man kommer?
Alltså jag har ju gått runt idag då, för mitt första, jag är ju här på jobb och min första grej är ju ikväll då, så är det en middag som jag ska på. Så att jag har haft liksom hela dagen på mig, med betoning på hela, med tanke på jetlagen så har man ju varit vaken sedan 05 så att säga. Så jag har liksom, jag har bara gått runt och det är, alltså, jag känner typ livet i mig. Du vet när man bara går runt och njuter. Ja. Liksom så sjukt mycket. För dels så är det ju då exakt det som du sa, det här som man har längtat till, pulsen och bara lukterna och gatorna och husen, allting.
Lukterna som också är så här 50% ganska äckliga i New York. Men ja, de är New York ändå. Så
ja, men, och där kan jag tillägga då så här, att nu är det ju även en ny lukt som jag, och det här, jag vet inte vad jag ska känna om det här, men för jag känner mig som en gammal kärring när jag ska berätta det här nu. Men det, alltså, det luktar ju weed i alltså nästan varenda gathörn som finns.
Och så här, det här är ju nytt för New York, för så här var det ju inte förr.
Nej. Och det är nästan som att det är på grund av att det är nytt så är det all in. Alltså det finns typ inte en gata som är fredad av den här doften. Och det är inte så att jag har någonting, jag har aldrig haft liksom något emot weed-doft tidigare. Men det är så starkt och så koncentrerat och typ överallt.
Men det
överallt
luktar ju skitäckligt, vad menar du? Det finns ju en anledning till att de kallar det för skunk. Det luktar ju skunk.
Ja, men jag har alltid tyckt att det har känts exotiskt på något vis. Men nu är det bara, alltså det är typ huvudvärk nu. Efter min dag på stan.
Så här håller jag på med här borta.
Ja, exakt så.
Ja,
men hur som helst så är det ju då alltså så här krispig höst i New York. Kanske 12-13 grader och strålande sol. Vindstilla. Och jag har bara gått och gått och gått. Och så tog jag den här, för jag gick upp hela vägen upp till typ, vad blir det då? Nästan Times Square var jag uppe vid. Och så gick jag bort mot Meatpacking. Och så kom jag ju på den här Highlinen. Och den har de ju väl byggt av något gammalt järnvägsspår som gick. Har de ju byggt
Så har det blivit en lång park, alltså en lång gångväg som är så svinhärlig.
Ja, alltså verkligen svinhärlig. Och förra gången jag var här så var det ju så sinnessjukt kallt ute. Alltså så kallt så att man typ inte kunde vara ute. Då försökte vi oss på gården, men vi kunde, alltså den är inte så lång, den är typ 2,5 kilometer. Men vi klarade inte ens av att gå så långt för att det var så jävla kallt ute.
När det är så där kallt så är det så här, Al Roker som är deras väderman.
Hi, I'm Al Roker from NBC's Today Show and Wake Up with Al on the Weather Channel. It's bitterly cold out there, dangerously cold. And so we've got some information that might help you get through this.
Det är, vad heter han? John Poolman i USA. Det är alltid, han har liksom funnits där i alla år. Alla tycker det är så tryggt med Al Roker. Och han brukar alltid presentera vädret så här, rent generellt hur det ser ut. Och sen så, and here's what it's like in your neck of the woods. Och sen så går han då till de lokala väderstationerna då. Men han brukar, när det är riktigt kallt, då tar de så här varma koppar med så här kokat vatten och så bara slänger de i luften då så att det fryser. Var det så kallt?
Ja, men, ja, det var det säkert. Det var, jag tror aldrig att jag upplevt den kylan. Jag har ändå varit i New York ganska många gånger när det har varit just kallt. Och det är ju en kyla som är... Jag vet inte om jag upplevt den någonstans. För den går ju in i märgen på ett sätt som den inte gör någonstans på något vis. Jag vet inte vad det är. Rått så in i helvete.
Fukten.
Ja. Men idag då, så härligt, solen i ansiktet, highline, gick jag där och bara njöt, kom ner där till meatpacking, gick in på Chelsea Market och tog en lunch med ett glas vin. Alltså du vet, jag har bara gått runt och lyxat mig. Det har jag gjort och nu ska jag då vara här i 3 dagar till och göra massa olika jobbrelaterade grejer men också lite roliga saker. Så det ska bli härligt. Men en annan grej som jag tänkte på som med just New York gäller ju även London till viss del. Var ju att New York och London var ju de här städerna där alla svenska bodde förr i tiden.
Inga svenska.
Men jag vet ingen svensk som bor i New York.
Nej, men alltså det är klart att det finns svenskar som bor i New York fortfarande, men det är inte samma. Eller så är det, vadå, det är väl en ny generation människor som bor där? Det var det.
Ja,
folk
det kanske
har ju liksom
det är,
flyttat men... hem, eller det är inte så många som liksom stannade där. Det är ju inte, det är ju varken, alltså så här, man har ju inte råd att bo där hela livet, det går ju inte.
Nej.
Så att, ja, jag vet inte.
Men samtidigt undrar jag, vem är det som bor här? För att idag när jag har gått runt och tittat, tittar man upp sig alla de här. Alltså det är så sjukt höga hus till att börja med. Alltså hur höga är husen? Det är ju något sinnessjukt. Och så är det ju så mycket...
Johanna Norén är i New York. Gör spaningar som känns relevanta.
Men undrar du inte hur det gick för mig att resa hit?
Jo, det gör jag verkligen.
Det börjar ju redan kanske 2 veckor innan resan för mig då, genom att jag ska ligga och ha ångest varenda kväll. Eventuellt också vakna lite grann på nätterna och tänka snabbt för att sen släcka ögonlocken igen och sova vidare.
Det här är faktiskt helt sjukt att du lever med den här ångesten. Det här går ju inte, Johanna. Men det här behöver ju medicineras.
Ja, men också som jag sa till... 2 killar som jag åkte med hit så här. Det passar inte egentligen med min övriga personlighet att jag ska vara så här ångestlagd.
Inte.
Nej,
men det är ju därför, men du vet ju att det är därför jag tror att du har egentligen mycket mer ångest än vad du själv inser att du har. Jag tror att du har jättemycket ångest.
Ja, kanske, men
jag tror att den finns där. Jag tror att den finns där.
Men den visar sig
och
bara
och tar sig uttryck genom flygrädsla.
Ja, exakt, för än så länge är det ju bara genom flygrädsla då, för att annars har jag ganska lätt att vara relativt ångestfri.
Stänga av den.
Ja, exakt. Ja. Men den kanaliseras då ut genom flygandet. Och där jävlar får den tydligen ta plats. Det är kanske där den har fått liksom, där har jag tillåtit den att få härja
fritt. Få frodas.
Ja. Ja, så att det är ju skitjobbigt. Men då finns det ju som tur lugnande mediciner som man kan ta.
Ja.
Och då gör jag ju det såklart. Men egentligen så här i retrospekt så är det ju egentligen den här lugnande borde jag ju få ta 2 veckor innan då. Så att man kan vara liksom lugn. För sen när jag väl kommer till Arlanda, då är det ju så här, det är no turning back i alla fall. Så att
då ja, det är för sent, så då måste du bara åka.
Ja.
Men jo, men då får man ju hoppas då att du inte reser allt för mycket.
Nej.
För att då hade det blivit jäkla poppande av pingar för dig.
Då hade det varit konstant. Fast jag tror i och för sig, om jag hade rest mycket, det säger ju all så här flyg-KBT att man ska resa mycket. I och för sig har inte jag hade ju en period när jag reste jättemycket i jobbet. Jag blev inte direkt... I och för sig, jag kanske blev lite mer numb av att flyga så mycket. Alltså att man var så här... Men I don't know.
Nu kommer jag att tänka på en helt sjuk grej bara för det. Mm. För jag minns när jag var liten så jobbade ju min pappa då i Bryssel. Och han var ju borta alltså, hela veckorna, så kom han hem på helgerna. Och då flög ju han. Och han var egentligen också flygrädd. Och så kommer jag ihåg någon middag de åt. Och hur gammal kan jag ha varit då? 6-7 kanske. Och han bara, och de bara, men hur kan du flyga så mycket? Och du har ju alltid varit så flygrädd, frågar de honom. Och han bara, nej, vet ni, jag bara stängde av. Jag gav upp. Händer det så händer det. Då störtar det och då gör det. Och jag minns att jag satt vid och bara, alltså det var värsta trauma. Att han sa att det går som det går. Skitsamma, händer det så händer det. Och man, alltså, det kunde man inte säga framför ett barn. Jag kommer fortfarande ihåg det. Så säg inte det framför barnen då.
Faktum är att jag delar ju hans åsikt till viss del. För att när jag flyger själv så är det ju så det är. Alltså, och det är därför jag tror att jag har lättare att flyga själv. För att då ställer jag in mig på att så här, händer det någonting så händer det. Men då är det också bara jag.
Men jag håller med. Nej, men jag vet, men jag tänker ju så hela tiden. Jag var ju också flygrädd för många år sedan. Nu är jag ju inte det. Men nej, precis så. Men, men det kanske inte går att förklara för liksom en sexåring då.
Nej, exakt. Men sen en annan grej som inte heller är liksom så bra för mig då. Det är att jag älskar ju inte alkohol.
Nej.
Och om jag hade gjort det så hade det också kanske tillfört att det hade varit lättare för mig. Nu kände jag då, den här gången i alla fall, så tog jag lite lugnande precis när vi skulle lyfta. Sen tog jag 3 glas kava på det.
Åh herregud!
Alltså inte
blanda!
Och sen började jag känna efter några timmar mig ganska avslappnad i kroppen, så att säga.
Tyvärr måste vi landa här nu på Island. För vi har någon som ligger i gången. Tyvärr.
Vi måste ta ut honom och en pirra. Ni ser bara mig på en sån gul liten vagn. Uppställd. Köras ut. Jag körs hellre ut på en pirra på Newark än att liksom behöva uppleva något.
Jo, men om du måste åka liksom, tyvärr de droppar dig på Island för att bli en jävla färja tillbaka. Kan du ha henne på något plan?
Framförallt nu med tanke på att det ska bli något vulkanutbrott där. Då hade det varit jävla trist att stiga av.
Men var är Johanna? Nej, de har glömt henne på pirran. Hon står, i någon hangar och väntar.
Det jag ändå vill komma fram till med denna berättelse det är att jag då ändå jag kände mig avslappnad och trött. Dåsade väl till lite grann, kanske 2 timmar totalt då av resan. Så det var ju inte skitmycket. Men, och det var verkligen så här, ingen turbulent resa. Det var lugnt och skönt. Inga problem. Men ändå, om det bara så här vinglade till lite grann. Direkt vaknade. Är inte det sjukt? Det är ju ett kontrollbehov som är liksom beyond någonting annat.
Jag har ju bara den här bilden av när vi flög till Hawaii för många år sedan. Och du bara tittade bak på mig. Och jag aldrig har sett så rädda, uppspärrade ögon i hela mitt liv. Det var liksom...
Men det var ju kul för Josef, en av killarna som vi åker med. Vi pratade ju såklart mycket om det här. För de reser ju jättemycket jobbet. Och han sa samma sak. Så jag var rätt flygrädd förr i tiden. Men det har liksom helt akt säga. Han har ju någon riktig så här mardrömshistoria om när han åkte något propellerplan så här inland US någonstans uppe i bergen. Och att det var så här, som han beskrev sig. Alla typ åkte runt i planet.
Nej.
Ja, alltså han sa det var det sjukt. Det rann svett liksom från händer och panna och överallt för att han var så rädd. Vi har ju skattade ju åt det här också för att de håller ju med sig. Det är så sjukt, det går inte liksom in line med vem du är som person typ. Och sen så när vi lyfter, du vet, när man åker upp mellan innan man kommer upp liksom på marschhöjd. Så när man liksom passerar molnen där, då kan det ju bli att det blir såna små dropp typ. Eller att det liksom verkligen...
Ja, det är väl klart. Ja. Där är ju turbulensen. Ja. Det är ju där vädret är.
Ja. Men då blev det ju en sån liten luftgrop. Då hade han tittat på mig. Alltså, när vi landade, han började skratta så jävla mycket. För jag tittade ju på dig såklart när vi åkte genom molnen. Då var det ju liksom, du vet, vita knogar på sätet i vanlig ordning. Jag vet inte vad som ska rädda mig genom att jag ska hålla fast mig så hårt i sätet heller. Men,
ja, men vadå, ja. Det är ju bara, men det är väl bara så här, någon sorts
överlevnadsinstinkt.
Ja, exakt. Men du ska ju vara glad att du inte var med på det här bajsplanet. Hör du här i
jag hörde om det. Vad var det? Det var, hade runnit diarré ner i...
Nej, det var ju så sjukt. Det var någon som hade haft diarré på planet. De var ju tvungna för att det var liksom fara för alla liksom passagerare. Att de skulle bli sjuka av den här människan. Då var det så här bilder man fick se in från planet som de hade fått vända och liksom landa. Det var ju liksom bajs överallt. Men hur är det möjligt? Det var någon kvinna som hade blivit jättedålig i magen. Och jag vet inte, alltså hon hade kanske inga byxor på sig eller någonting. Alltså det var liksom hela gången. Alltså det fick en
vadå? Du menar att hon klev på flygplanet Ankeborg? Hej, hej!
Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte vad som har hänt. Alltså stackare. Ja, de fick vända och landa.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Mm. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar så att de vet vad tonåringarna vill ha och äldre barn. Mm. Storlek 140 uppåt är det ju.
Mm. Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till. Och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting. Alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Du, var det så att de hade tänt julgranen i New Yorken?
Där borta på Rockefeller menar du eller?
Ja.
Jag har inte varit där borta än, men skulle typ inte förvåna mig eller?
Nej, det kan ju bli kanske här nu då någon av dagarna när du bara går runt och tittar på alla hus. För här i LA då på The Grove så tänder de granen idag. Och detta såg vi när vi var där igår. Jag och Ilse var där och hon fyllde ju år i helgen. Så vi har ju firat henne hela helgen. Jag är typ helt slut. Det är så mycket nu. när det ska firas och hållas på och det är olika playdates och allt vad det är. Men då gav jag henne som en av presenterna att vi skulle gå och kolla på Taylor Swifts Eras Tour, alltså filmen då, på bio. Så då var vi på The Grove och där var det då sånt julpådrag. Alltså det var scener som hade byggts upp och så vidare. För att idag skulle de tända granen, eller ska de tända granen. Och David Foster och hans fru ska uppträda. Vilket är, alltså det här, jag kan inte tänka mig något LA-are, eller utan story på det. Det är så Hollywood så jag vet inte vad. Det är liksom redan väldigt plastigt på The Grove. Granen är så perfekt så att det nästan är lite äckligt faktiskt.
Ja.
Sen har vi tomtehuset uppbyggt och sen då så är det ju snö under vintern. Vilket egentligen, det sprutas ut, det vill egentligen några typer av bubblor, alltså skum typ som ser ut som snö som hela tiden då ska falla när man går runt på The Grove.
Men alltså vart då? Över hela The Grove eller? För det här minns inte jag.
Ja, över, ja, jo.
Nej, du skämtar.
Över hela The Grove. Jo, alltså en gång i kvarten eller en gång i halvtimmen eller någonting.
Aha.
Och sen då så skulle denna David Foster som är 74, även om du minns honom, han var gift med Yolanda Hadid.
Aha.
Och var ju med där i Real Housewives lite grann. Han är ju någon kompositör och har ju vunnit alltså, massor, är ju helt otrolig då. Han har ju skrivit så mycket låtar så det finns inte.
Mm.
Han är nu då inne på sitt femte äktenskap med en tjej som är skådis, som var med i American Idol. Hon är 39, så hon är
betydligt
35 år yngre. 35 år yngre än honom. Hans femte äktenskap. De skulle uppträda och då var jag så här, fy fan alltså.
Men vadå uppträda? Alltså han håller på och sitter och spelar och hon sjunger då? Eller vad?
Precis, och så trycker de väl på knappen och tänder granen då.
Jaha, okej.
Okay. Och så är det skum överallt.
Men, och kommer tomten in där i huset då också eller?
Ja, då flyttar väl han in tror jag på helgerna i alla fall. Hur som helst gick vi kolla i alla fall på den här bion. Och herregud, jag är ju helt såld nu. Ja, jag är en sån Swiftie.
Du har blivit en Swiftie.
Ja. Det är faktiskt helt otroligt. Jag fick gåshud. För det är ändå en bio. Alltså de har filmat en turné. Det ska ju inte... Jag tänkte ju ändå att mycket skulle försvinna. Jag kände nästan att det förstärktes. Detta var också då i SoFi Stadium. Samma som det jag och Ilse såg Pink för några veckor sedan.
Men hur var... För att det är mycket som spelar in här nu. Dels spelar du in vad det var för övriga biobesökare. Var det liksom vibe där inne, så att säga?
Jag tyckte, det var ju inte så otrolig vibe. För det här var ju på eftermiddagen en söndag. Så att jag tror inte det var den här feststämningen som jag har hört vissa andra hade. Men alla sitter ju och klappar och du vet, dansar i sina säten. Det var en kille som stod hela filmen igenom och dansade. Man bara, vad är du för freak? Sätter du? Det var bara han.
Mm.
Tänkte jag ett tag, jag bara, gud, han kanske har fått betalt för att stå typ och få igång folk.
Gud, vad sjukt.
Men nej, han var
där. Sjukt att man ändå tänker så.
Men jag fick gåshud första, alltså när hon gör entré. Alltså det är helt sjukt. Alltså hennes bara scennärvaro och hennes personlighet, det är helt otroligt.
Men
faktiskt.
Vet du vad hon är? Hon är ju a little bit of a preacher. Alltså hon är ju lite sektledare i sitt sättet hon pratar på tycker jag. Alltså hon är ju väldigt...
Nej,
så här,
inte på det här. Nej, det är hon inte. Nej, det tycker jag inte alls.
Jag tycker hon är så inspirational, alltså att, liksom, du vet, står där och alla bara skriker. Och det, alltså,
nej,
fast hon ändå är
typ,
liksom...
Snarare så en gullig kompis. Om man liksom lyssnar på hennes låttexter och hennes, alltså liksom hela berättelsen som man liksom får då under konserten. Alla låtar tillsammans. Alltså, du vet, hon går tillbaka till sin första så här, Our Song. Spelar hon liksom bara med en gitarr. Det var otrolig, alltså så här, scenografi säger man även på så här, va?
Mm.
Fantastiskt vackert och hennes bara ombyten var otroliga. Nej, jag alltså så himla bra måste jag säga. Helt fantastiskt. Alltså älskar, förstår att alla älskar henne. Fan, vilken, nej, hon är otrolig. Nu
och
blir det armband.
Hon, ja, nu blir det ju massa sådana där armband och grejer som ska på och bytas. Du kanske joinar någon liksom grupp någonstans. Jag tänkte säga en Facebookgrupp, men det känns inte som att Swifties hänger på Facebook direkt.
Jag kanske följer med i, för Ilse har ju en grupp med sina klasskompisar som heter The Swifties.
Ja, men där följer du med då och håller på och byter och har dig. Sitter och pälar på kvällarna och så. Jag såg senast idag faktiskt på nyheterna att hon tydligen verkar ju vara i Argentina nu. Turnén.
Mm. Och hon träffade upp sin kille.
Ja, precis. Och då hade hon ju bytt ut någon textra. Hon har ju någon låt som heter Karma eller någonting.
Precis.
Ja, så hade hon bytt ut
Karma
någon textra.
Karma is bla 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 the Chiefs. Hon nämner honom och han bara wow. Alltså, du vet, jag får ju gå sig då och tänka på det här. För när man ser den här konserten och hur stor hon är, alltså det är så jävla sjukt. Tänk dig att vara hennes pojkvän och stå där och se, alltså du vet, hur kan det här bli, det är ju helt sinnessjukt liksom.
Han är Lisa Marie Presley när hon var tillsammans med Michael Jackson. Alltså det är ju på 90-talet.
Han är ju en stor stjärna skulle jag säga också.
Jo, men han är mindre än vad hon är.
Ja, nej, men hon är ju så enorm så det går inte att förstå. Och när hon står där på scen, hon äger scenen på ett så sätt. Alltså, jag vet inte, hon är helt otrolig.
Men vet
och
du vad som...
hon orkar köra 3,5 timmars konsert. Och ha det tempot, rösten, alltså allting. Helt otroligt.
Alltså 3,5 timme, det är faktiskt det sjukaste jag har hört. Mm. Att hon orkar, men att någon annan orkar stå där och titta i 3,5 timme. Det är jag mer imponerad av. Jag uppskattar 4 låtar. Det är mitt favorit. Mm. 25 till 30 minuter. Det är perfekt. Sittande publik också. Nej, jag skojar. Men det som jag tänkte på då, när jag såg det här i morse på nyheterna, det var ju att, för då var det ju så här behind the scene footage när hon liksom kliver av scen och så springer fram till honom och hoppar upp i hans armar och sådär. Och då satt jag och tänkte så här, hur fan ska det gå för dem? För att man tänker så här, det här är ju liksom, nu blir det ju barn och det blir ju världens grej av det här. För att hon är ju ändå i den åldern, där hon kommer säkert vilja skaffa barn och sådär. Men hon är ju större än han. Alltså hennes karriär är ju på till viss del större än vad han är. Och du vet ju hur det är med så här elitidrottare. Det är alltså tjejer, och det kommer du ihåg från Beckham-dokumentären
ja,
också.
Ja, men exakt, det är ju Beckham.
Det är ju problematiskt, är det ju. Och att han åker till Argentina och så här, är han ens, alltså hur fan kan han ens vara i Argentina? Det är väl, NFL är väl i full bloom så att säga, så att hur kan han ens åka dit? Och du vet, nu ska deras kärlek stå i vägen för deras träningar som han ska, egentligen ska vara på och så vidare. Jag bara såg framför mig att det ska bli spännande att följa det här.
Det här är ju en amerikansk idrott på något sätt, och det är ju, finns ju en... Ja, det är väl idrott överallt nu, att det finns ett sånt kommersiellt värde också. Du vet att tröjförsäljningen, hans tröja, gick ju upp så många 100% plötsligt. Alltså för hela The Chiefs, de har ju fått sånt uppsving på grund av henne också. Ja. Så jag kan tänka mig att de ändå är lite så här, ja okej då.
Ja, ja, men än så länge. Men
plötsligt går ju tjejer på matcherna. Det har liksom inte hänt. Det har helt förändrat allting. Nej, men nu är jag en full-blown Swiftie.
Men du, på resan hit då, så var det också intressant när jag skulle bestämma vad jag skulle ladda ner för någonting att titta på. För att jag är ju, som du vet, mest intresserad av dokumentärt, och det ska vara jävla dark. Men när jag redan är i ett ångestmode, då kan jag ju självklart inte också titta på ångest. Det går liksom inte. Nej, så att, och det har jag ändå fattat. Så det var
finns
ju
anledningen till att man aldrig liksom, de alltid visar filmer där planen inte går ner, så att säga.
Så på att säga. Ja, det är därför det är så här Love Actually och sånt som var på filmerna nu när jag, som låg i den där filmsnurran på flyget. Men då i alla fall så höll jag på där och roddade runt med vad jag skulle kolla på. Då var det, laddade jag ner några musikdokumentärer då. Bland annat en Taylor Swift-dokumentär faktiskt. Jag tror inte att det var den här Miss Americana, men det var måste vara någon annan. Och sen så var den här dokumentären heter Summer of Soul. Har du sett den?
Mm-mm.
Nej, den rekommenderar jag varmt. Det var en soul festival som pågick samtidigt som Woodstock. Ingen liksom noterade detta. Ja, det kan man säga. Big time. Men väldigt mycket härlig Motown och soulmusik. Skit bra. Men då i alla fall så laddade jag ner en Planet Earth, alltså någon ny Planet Earth liksom dokumentärserie. Det är ju, och den grejen, alltså den orkade jag inte ens börja kolla på, för att den är ju, alltså allting är ju liksom samma. Jag har ju redan sett Planet Earth typ 100 gånger känns det som. Ja, så den tyvärr orkade jag inte ens trycka play på. Men sen så var det en då dokumentär som ligger på Netflix som heter Lev till 100.
I have found that most of what people think lead to a long, healthy life is misguided or just plain wrong. What if we could reverse engineer longevity? I spent the last 20 years trying to do just that.
Den kände jag tyckte, det var liksom så här lagom strökolleri från mitt håll då. När jag satt på planet.
Den har nästan alla mina kompisar här i USA sett.
Ja,
men är väldigt fascinerade.
Det är liksom så självklart, men ändå så intressant då att folk är fascinerade och tittar och liksom är förvånade, eller vad man, förvånad blir man väl inte, men då för de som har missat detta, så är det ju då det finns 5 unika samhällen i världen, alltså som det har forskats på. där människor lever långa och dynamiska liv. Och det är de då som kallas för de blå zonerna. Och där blir en stor del av befolkningen 100 år eller äldre. Och sen tidigare, den blå zonen som kanske är mest känd är ju den här Okinawa-halvön i Japan.
Japan.
Mm. Eller halvan, vet inte ifall det är kanske en ö-värld, jag vet inte. Men ligger i alla fall i Japan. Och sen är det då Nicoya-halvön på Costa Rica, Sardinien i Italien och en grekisk ö som heter Ikaria eller inte vet jag hur det uttalas. Finns även något litet samhälle i Kalifornien faktiskt. Loma Linda.
Ja, Loma Linda. Mm. Ja.
Mm. Den tillhör också enligt...
Skoja, ingen
aning. Okay. Det är en författare som heter Dan Butner, kanske det uttalas. Mm. Som då reser runt till de här olika samhällena och på något sätt gör sin egen lilla utvärdering hur det kommer sig att människor lever
att de blir
längre.
Äldre. Ja. Men alltså, jag tycker inte det är så konstigt att det finns ett intresse kring det här alls. För man vill ju verkligen, alla vill ju leva så bra som möjligt. Och leva så, även om man inte vill leva så länge som möjligt, så vill man ju ändå må så bra som möjligt så länge man kan. På något sätt, tänker jag. Och sen så vill man också känna att man gör någonting rätt. För det är väl också så här, man har väl kommit fram till att medelhavskosten är den bästa kosten på något sätt. Då, med fler och mättade fett. Och det är omega och allt vad det nu är som finns. Men också att man kanske lever på ett annat sätt. Att det handlar inte bara om kosten, utan det handlar också om att man umgås väldigt mycket med folk. Man har familjen väldigt nära. När man kollar på den här platsen i Italien som du nämnde. Att det faktiskt är så att man dricker vin. I princip varje dag dricker de ju någon typ av alkohol. Men man dricker inte mer. Ingen blir någonsin liksom full eller sådär. Att det finns, vilket ju många också då tar till sig. Att det är bra med vin typ. Fast det är väl inte det. Utan det är väl liksom hur man lever. Och att det också finns ett stort värde i att njuta. Och att vara lycklig när man äter. Att man inte... att vi andra kanske stressar så mycket genom måltider och konsumistiskt, alltså att vi inte, eller att vi stressar för mycket i västvärlden så att vi missar alla de här grejerna.
Alltså forskarna har ju då ringat in 4 saker som är särskilt viktiga då i de här blå zonerna som har gjort, för att till exempel då började de ju titta i Japan så här, okej, det ligger här ute i havet och de äter mycket sötpotatis, har det någonting med saken att göra? Och de äter vissa alger och allting, men sen så är det ju Sardinien, där är det jättemycket pasta och alltså så här, det var liksom olika. Men då har de kommit fram då till 4 saker som de har ringat in, och det är då alltså generellt hälsosam mat. Och då pratar vi fullkorn.
Fleromättat.
Ja, fleromättat. Allt det där som du nämnde tidigare. Men även också hur mycket man äter. Alltså, precis. Det vill säga i den här Okinawa-samhället då. Där har de ju till och med något ordspråk som de säger att man ska bli 80% mätt. Man ska liksom sluta äta innan man är proppmätt. Så att, det är mycket med maten. Och sen är det
vilket man ju också gör, för om man umgås med folk under måltiden och sitter och njuter och låter det ta sin tid, då äter man ju på ett annat sätt. Ja. Vi stressar ju igenom och äter snabbt och det ska liksom göras något annat, och framför tvn kanske eller framför datorn på lunchen. Och man känner inte av, man njuter inte av någonting.
Och sen är det då fysisk aktivitet i vardagen. Då var det ju alla de här människorna som de träffade var ju odlade. Och det hör ju också till maten. Att så här, de flesta av dem odlar sina egna grödor också. Så att det är...
Det är så närodlat och ekologiskt som det kan bli.
Exakt, ja. Exakt. Och sen då, genom att odla sina egna grödor, då har man liksom ansvar för växtligheten på något vis. Så att du måste hela tiden gå ut och sköta,
för då blir det
de här.
Man uppskattar och det finns en liksom... Man äter med liksom intention på något sätt.
Du måste hålla på och sköta det här, och du ska vattna och du ska gräva och du ska plantera om och du, alltså allt vad du nu gör med dina grödor.
Ja, då kan du inte liksom trycka alla morötter på en gång. Då tänker man lite, då sprider man ut dem och njuter av dem länge.
Exakt. Men framförallt då fysisk aktivitet i vardagen. Du ska gå från ditt hus ut till din lilla trädgård, hålla på och gräva där, böja dig, sätta dig ner. Och i Japan till exempel, då sitter man ju på golvet och äter mycket. Att bara sätta sig ner och ställa sig upp, flera gånger om dagen som de gör är ju som att göra liksom, alltså det är ju jättebra träning för kroppen. Och i Sardinien till exempel så är det väldigt kuperat. Det är väldigt långa backar upp till kyrkan till exempel, som oftast ligger på toppen av kullen. Så ska du gå dit upp och sådär.
Så att man ska ta trapporna med andra ord i ens egen vardag då.
Ja, det var exakt rådet då för oss som lever i den moderna, lite mer moderna världen, att man ska alltid ta trapporna. Sen var det här med socialt nätverk. Och det var ju viktigt. Och det var det ju massa olika exempel på det. Men i Italien så är det ju, bor du ju oftast tillsammans med din familj till exempel när du är gammal. Det finns typ inga ålderdomshem. För att du blir omhändertagen av din familj. Du lever tillsammans med dina barn och barnbarn och sådär. Hela den grejen tycker jag är för jävla fin alltså. Och med tanke på det som vi pratade om förra veckan, som för övrigt väldigt många har reagerat väldigt fint på, måste jag säga, så känns det mer relevant än någonsin.
Det håller jag verkligen med om. Samtidigt så är det ju så här, jag förstår inte hur det liksom skulle fungera för väldigt många människor dock, att ha hand om liksom sina gamla föräldrar hemma.
Nej.
Men jag håller verkligen med. Men här i USA gör man ju det i mycket mer större utsträckning också. För det här är ju också en ekonomisk fråga, att man ska ha råd att betala för ett hem för sina äldre och sådär. Så att då blir det snarare att man kanske tar dem hand och man bor tillsammans och sådär. Det är inte alls ovanligt här.
Nej, men sen så finns det också en annan poäng med det här med att ha sina äldre boende hemma. För att det blir ju då att genom att få ha det här sociala nätverket så blir ju, åldras ju de inte på samma vis. De är ju piggare än en generell åldring som sitter på ett ålderdomshem. För att ålderdomshem suger ju liksom musten ur den på något vis. Alltså, för det tar ju bort allt det här. Så att det kanske inte är så stor, förstår du vad jag menar? Alltså, om du skulle, så kanske det blir en annan grej. Ja, hur som helst.
Men då kan man ju gå tillbaka ännu längre då till podden när vi pratar om klimakteriet och varför man ska fortsätta leva efter klimakteriet. Då. Att det ska vara att man, ens syfte är att ta hand om barnbarnen. Och att finnas där för familjen.
Ja, då. För det som de pratar mycket om är ju också att så här, när du lever tillsammans med en äldre generation, hur mycket du lär dig av den generationen också. Ja. Så att det är någon slags kretslopp i mycket att ha det så. Sen är ju i våran moderna värld så är det kanske inte så lätt att ha sina äldre boende hemma heller. Alltså nej, så här, som hur det ser ut och så där. Men det är i alla fall, man önskar att det skulle kunna få vara så. På en mycket bredare front. Man säger. Ja, och sen så är det det här att alla har en känsla av mål och mening i tillvaron. Och det kan vara liksom stort som smått, men till exempel den här italienska samhället, där var det ju tron väldigt mycket. Det var samma sak med det här samhället i Kalifornien. Det är också någon sådär, någon kyrka, jag vet inte vad deras...
det finns många här.
Ja, men någon slags kyrkosamhälle liksom. I Japan-exemplet så var det att de hade någon kassa som alla la in pengar till för människor som till exempel blev sjuka eller någonting, så hjälpte man varann, men att man hade det här att man hela tiden hjälpte varann och sådär. Och att de hade sina grödor ute i trädgården som skulle skördas och planteras, så att de hade liksom inget av de här samhällena har ju riktigt gått i pension. Utan de kör på liksom som vanligt.
Japan till exempel har ju inte så mycket kriminalitet och sådär. Och de har ju någon sorts pay it forward mentalitet. Det var väl Wu som berättade för mig. För jag har ju själv inte varit där. Men i Tokyo när man ser små barn i gula hattar, då vet man att de är själva ute på stan. Och det är då barn som kan vara, ja, de kan ju vara så här 6-7 år och gå runt i Tokyo själv och åka bussen och sådär. Men då, i och med att de har en gul hatt, så vet alla att de är utan familjen. Och då ska man behandla dem som att de är ens egna barn. Man ska hjälpa dem överallt, man ska ta dem dit, man ska fråga om de vet vart de ska gå av. Och det gör man då. Så att det är så här samhällsstrukturen. Att alla hjälper varandra.
Fan vad fint. Att det är så att det funkar också. För att jag menar, vem som helst...
Nu frågar jag Zeb, han bara, jag såg inte ett enda barn med gul hatt. Jag bara, hej.
Okej. Fan också. Ja. men det är ändå så här, när man liksom sammanfattar allt det här så är det ju common sense på något vis. Men det är så sorgligt att det är så mycket som har gått förlorat genom hur liksom, modernare...
Utveckling framåt.
Exakt.
Just nu så håller man på ju så mycket med alltså forskningen. Det finns så mycket high-tech och olika redskap och mediciner, tror man till och med, som nu ska få oss att åldras långsammare och att vi ska skjuta döden framför oss. Att alla kommer bli typ över 100 år gamla. Och det är väl Jeff Bezos som har lagt ner precis hur mycket pengar som helst på det här. För övrigt såg jag, han gjorde ju någon intervju nu tillsammans med sin tjej i Vogue. Alltså de ser så fruktansvärt elaka ut. Det är faktiskt helt sjukt. Så här, man bara ser att de är dåliga människor. Jag kan inte titta på dem. Hur som helst. Han har ju investerat jättemycket pengar i, såklart, olika företag och sådär, så att, som håller på att forska på det här då, så att han ska kunna leva hur länge som helst. Så Daniel Ek har väl också investerat i det här, läste jag någon artikel som nämnde.
Det verkar vara något med de här tech-miljardärerna, att de är så jävla besatta av evigt liv på något vis. Som är, vi har ju nämnt han, den där Brian Johnson, tidigare också. Som håller på
att...
Han som ska... Vad ska han göra? Gå liksom bak i tiden och bli 20 år.
Han ska försöka bli som en 20-åring. Han liksom lägger ju all sin tid på det. Men Altos Labs heter Jeff Bezos för övrigt företag. Google har någonting som heter Calico Labs. Det finns en svensk kille som heter Linus Pettersson som jag tror han föreläser och forskar väl på det här också. Och han sa någonting i någon artikel som jag såg. Då var det något citat som var att det finns ett jättestort intresse för att börja betrakta åldrande som en sjukdom som vi måste göra någonting åt. Och att det är så här, att det är åldrandet som gör att vi får de här sjukdomarna. Att det är det som är problemet, inte liksom sjukdomarna. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att man vänder på det. Så att därför måste vi skjuta upp eller liksom bromsa in åldrandet så vi inte får då, vad kan det vara, cancer, Alzheimers, vad man nu kan åka på då äldre. Så därför då ska vi ju, ja...
Det där är ju lite relativt då, tycker jag, för att åldrandet är ju inte åldrandet per se, utan det är ju hur man lever som gör att man får de här sjukdomarna. För alla de här blå zonerna som vi pratade om just, där finns det ju nästan ingen demens, det finns ingen diabetes, det finns knappt någon cancer. Alltså det är väldigt sådär, deras levande gör ju att de inte får de här sjukdomarna. Mm. Även fast de är då 101 år gamla, så att säga. Så att det är ju verkligen livsstils... Men
vi är ju så giriga. Vi vill ha allting. Det ska gå fort framåt. Vi ska ha alla grejer i livet. Vi ska köpa alla dyra saker. Vi ska jobba, ha karriär. Vi ska ha alla barn. Vi ska ha alla grejer. Som små grisar, liksom. Och så vill vi leva länge. Men vi vill inte njuta av livet på vägen på något sätt. Eller lyssna på signaler. Utan det måste finnas ett piller man ska ta.
Exakt. Och det där var så intressant med just det du säger. För att de här italienarna på Sardinien där. Till exempel männen där i den här byn då. Var ju nästan... Alltså det var en väldigt stor utbredd majoritet av dem var herdar. Alltså de var ute med djuren på dagarna, var ute och vandrade och liksom tog in naturen och var med djur och sådär. Och sen så när jobbet var gjort, då gick de ner på byn och så satte de sig och drack ett glas vin och njöt av livet typ. Och då tänkte jag på det så här. Det finns ju ingen karriärshets. Alltså så här, kontentan var då att så här, de är så otroligt ostressade. De lever i nuet och har liksom noll stress. Och stress är ju fan livsfarligt när det kommer till...
Ja, det är ju det som är... Det är ju typ det och så här ensamhet och att inte röra sig. Ja, men det är väl sånt som är det absolut farligaste. Men då tänkte då Jeff Bezos landar med sin rymdraket där för att...
men det är ju det här som blir så jävla komiskt i allting. För att det enda man känner är ju så här... Ja, jag blir ju jättetriggad av det här, för jag, alltså, på ett bra sätt. För jag känner, fy fan vad härligt det skulle vara. Bosätta sig någonstans, bara leva i nuet och hålla på och ha sig och så här. Gå runt där. Och
antitesen till New York, tror jag.
Ja, 100%. Och också 100% antitesen till Jeff Bezos och company, som ska leta efter det här eviga livet. Men de skulle aldrig i sitt liv klara av att att leva på det viset som det krävs för att typ leva längre.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag måste bara inflika jättesnabbt på tal om ålderdom, tänkte jag säga. Men så hörde jag en intervju med en kvinna som heter Birgitta Stubbing. Hon var P4 extra gästen häromdagen. P4. Fy fan alltså, vilken... Man blev glad, det var ju en radiointervju. Jag satt i bilen liksom, från Vadstena till Stockholm och lyssnade. Och jag blev så jävla glad av henne. Hon kändes så otroligt härlig. Hon är alltså då Europas äldsta modell. En svensk tant som blev modell på, inte vet jag när det kan ha varit, 60-talet. Hon är 89 år idag och gjorde sitt senaste jobb bara härom veckan. Hon var så härlig. Vi kanske kan klippa in något litet klipp på henne från den här intervjun.
Du, modet på den tiden, det kretsade väl väldigt mycket kring Paris, modets huvudstad, eller?
Ja, men där hade jag för stora bröststyckta agenturen.
Hoppsan.
För att det var ju så här att man skulle helst vara platt, ha platta stekta ägg som vi skojade och sa. Och jag hade inga stora bröst, men det har jag fortfarande inte. Men det var för stort för Paris i alla fall.
Ja,
så att där arbetade jag ingenting. Jag åkte inte till Paris en gång. Det var ingen idé.
Blev du besviken? Viken.
Nej, inte ett dugg.
Du vet, man bara kände så här, så bra energi, så som jag också tror är en ganska stor del till att man ska hålla sig vital, det är ju att vara nyfiken. Alltså så här, det känner jag själv att jag verkligen inte är. På det sättet som jag önskar att jag var.
Inte?
Nej, men du vet, det finns ju vissa människor som bara är såna ja-sägare. Gud vad kul, det är, min faster är så. Hon är en otrolig, jag säger det. Min mormor också är ganska mycket. Haka på, är med.
Du har alltså, det generna.
Nej, det vet jag inte. Men jag är ju inte det. Jag är ju mycket mer en nej-sägare faktiskt. Och jag måste skärpa till mig på den punkten. För att jag tror att sådana människor har jävligt kul i livet. Och hon, den här Birgitta Stubbing då, hon kände som en sån riktig, jag säger det. Hon är som sagt 90 bast och modell fortfarande. Så att,
Men då är hon också då antitesen till så här, Maja Musk, som är Elon Musks mamma, som också fortfarande är modell. Och hon är väl liksom kanske 70 eller någonting. Det har ju blivit någon trend med äldre kvinnor nu som fortfarande är modeller. Det tycker jag är fantastiskt härligt. Men hon är ju antagligen otroligt inte så här mysig i en P4-intervju.
Nej, det tror jag inte.
Nu kör vi tre gånger pepp. Tre gånger pepp. Just nu så är det, ja men vill man kanske glamma till den här säsongen lite som kommer. Alltså inte bara julen, men alltså så här vintern när det är ganska grått allting. Man vill ändå pigga upp sig lite, eller? Mm. Till exempel då, nummer ett. Paljetter. Och det här är någonting som jag inte använder speciellt mycket eller har i min garderob överhuvudtaget faktiskt.
Fan vad kul att du säger det, måste jag bara säga. Det är det enda som har dykt upp i mitt face under hela min promenad i New York idag. Och det är ju som du säger, men det tillhör ju så här, uppladdningen inför nyår och så vidare. Det är lite
precis,
den
det är ju det det gör. Och det är ju den här säsongen. Och jag har ju helt blivit såld på det.
Jag älskar ju paljetter. Det är fan det finaste.
Och jag tycker så här, nu är det så himla deppigt och tråkigt. Och det känns som att man längtar mer efter festen än någonsin.
Mm.
Att så här, klä upp sig, ha lite glammigt, ha lite kul. Alltså vi behöver något sorts ljus på något sätt. Och då tänker jag så här, korta paljettkjolar. Jag skulle jättegärna vilja ha en så här riktigt kort paljettkjol. Eller bara en paljettklänning, också gärna kort då.
Men för alltså, jag måste bara fråga det här om paljetterna. För att jag älskar ju paljetter, som sagt. Men har samtidigt... hur mycket jag älskar det? Ja, men jag älskar det verkligen. Men har samtidigt jättesvårt för det. För att det är en utklädningskänsla med paljetter, om du förstår vad
jag
menar.
Jag tycker inte att det är det. Jag tycker egentligen att det är en ganska så här klassiskt, så här snygg, sober look, fast det är liksom glammigt. Jag vet inte. Jag tycker för det är lätt att matcha. Säg att du har en kjol, jättelätt att matcha med bara ett något sorts tunt, så här skit linne, svart linne eller vad som helst, eller en t-shirt till eller en tröja till.
Att det idag går, såg jag liksom, en skitsnygg kombination på en skyltdocka. Mm. Typ krämvita paljettbyxor med en vit alltså en, också lite så här krämvit polo, stickad polotröja. Så jävla snyggt var det.
Ja, så snyggt. Men så här, en stor tröja, för vad man än tar på sig till blir ändå uppklätt och kul när det är och festligt.
Men vet du, jag kände, då kände jag så här, åh, kunde jag se en så här snygg kvinna komma gående i det där, men samtidigt skulle jag, alltså, om jag, och då tänkte jag så här, men om jag själv skulle ha på mig det, då skulle det kännas helt off. Jag vet inte varför, men det är någonting med paletterna som gör att det signalerar fest. Men det här var ju en väldigt vardaglig look, om du förstår vad jag menar. Det är ju bara alltså,
det är fest. Det är ju det som är grejen. Du kan ju ha den här tröjan till och det ändå är fest. Och det är det vi måste ha. Vi behöver lite fest. En rosett i håret. Alltså så här, någonting kul än en gång. Något mer som händer som är lite roligt och festligt. Och jag tycker faktiskt, nu har jag sett ganska många som har det, att man knyter en rosett runt, alltså runt tofsen, eller att man tar bort, alltså bara på överhåret knyter en stor rosett bak. Eller andra trender är såklart riktigt breda, stora diadem eller stora scrunchies. Att man har, det tycker jag är snyggt, läder-scrunchies. Mm. Sätta upp håret och bara jätteenkelt tofs, men det är en liksom läder-scrunchie. Men liksom håraccessoarer. Någonting som gör det lite, lite festligare.
Det måste man bli bättre på generellt, tycker jag.
Ja, verkligen. Men det tycker jag är kul, så det shoppar jag efter. Mm. Nummer 3, rött läppstift. Det här känns ändå som tiden när man har rött läppstift. Det är så snyggt och fint och festligt.
Men har det här också med att göra att du har blivit en Swiftie? Det är liksom, det är på näthinnan för dig, ligger du bara där på natten och drömmer dig bort till Taylor Swift och tänker,
ja, hon hade faktiskt rött läppstift hela konserten, det stämmer. Men jag har
hon har väl alltid här, det, är inte det hennes signum typ?
Jo, det är väl det. Men jag har ju två vägar att gå när det kommer till röda läppar. Mm. Ena vägen är nästan korall eller orange, att det är så här ljust och skrikigt nästan. Mm. Det tycker jag är jättesnyggt. Jag har ju en från Sisley som heter den Orange Acapulco heter den färgen. Den är fantastisk, sitter jättebra. Och den är lite matt, jättefin. Älskar den. Har du den köpt, kan man faktiskt ha på sommaren också.
Har du köpt ett nytt då? Med tanke på att eran vägg målades med den i somras.
Maj tittade så ut som en krita. Jag har köpt ett nytt. Sen så har jag hittat två stycken andra då. För andra vägen att gå, om man nu inte har någon väldigt stark ljus orange färg eller ljus korallröd färg. Det är mörkröd. Då vill jag gärna att det ska vara så här dov och riktigt djup röd färg. Och då har jag hittat två favoriter. Båda från Hourglass faktiskt. Och den ena är inte riktigt ett, alltså det är inte så här läppstift, det är mer nästan som ett glans. Jag la den faktiskt på min Instagram i helgen. Men det är en Volumizing Glossy Balms heter de. De är super så här, tunna stift som är lätta att applicera. Superhärliga på läpparna. Och det är ganska mycket färg, men det är inte ett stift. Så det är inte en tjock färg, utan det är som en liksom, glans kan man säga. Den färgen som jag har heter Enticed. Den är så, så fin.
Nu vill jag bara säga en sak till dig. Såg du vad som hände mig häromdagen på tal om läppstift?
No. Vadå?
Jag och Victor var på vernissage för några veckor sedan. Vernissage, vi var på en... skitsamma. Ja, vi var iväg i alla fall på en grej. Och på samma grej så skulle även Victors bästa kompis Faro Groth vara. Så vi möts upp där. Faro är ju då liksom högt uppsatt vad han nu är inom Dior. Vi står där och pratar, bla bla bla. Och jag plockar upp mitt läppglans som jag har i väskan. Och han tittar på mig, du vet, med sådana förskräckta ögon. Och undrar vad i helvete jag håller på med. För jag har ju något, så här, har ju något gammalt, liksom, Another Stories läppglans. Helt ingenting, och han förstår ingenting. Han blir den här, du vet, emojin som håller för kinderna och skriker typ. Och jag bara, men vad menar du? Så han bara, vad är det där för skit? Typ. Ja, men jag vet inte, så jag, då får väl du hucka mig med någonting som är bra. Klipp till förra veckan, när jag får ett meddelande. Där det står typ något stil med så här, ditt paket gick inte att leverera. Och då, direkt då så känner jag ju scam, jag har inte beställt någonting. Jag ska inte ha något paket! Så jag tänkte inte mer på det. Och sen så lite senare så kom det då i Postnord-appen att jag hade fått ett paket som jag skulle hämta ut då någonstans. I det här paketet, då är det ju då liksom Faro, geniet Groth, som har tagit detta på allvar. Han har då skickat till mig läppoljor, läppglans, du vet, de där som du har som är så här...
Och det finns jättehärliga från Dior, alltså deras läppoljor just är jättehärliga.
Helt otroliga. Sen har han också skickat en liten väska, och nu kommer nu är det dålig reklam av mig då, för att jag inte kom på vad den heter, men i den här väskan så är det 6 olika nyanser i rött. Alltså du vet, typ en jätteröd, en den här mörkröda som du pratar om, en lite mer persikofärgad. Ja, så är det liksom olika nyanser som jag kan hålla på att använda nu. Och samtliga, jag är absolut, jag ska inte säga att jag vet inte om jag någonsin har haft ett läppstift från Dior, men vad är det för liksom härlig krämighet i de här läppstiften? Det är det sjukaste.
Gud, vad härligt. Och alla de här är med i New York då, man tror.
Alla de här är med i New York, för att jag står och tittar på dem här så speak.
Och då vill jag tipsa om mitt andra då favoritläppstift då, djuprött, som också kommer från Hourglass. Den färgen heter Lava, och den är så här, alltså den är riktigt, riktigt fin, och jag älskar den. Deras läppstift heter Unlocked Satin Cream Lipstick. Tycker det är superhärligt. Mm. För övrigt en snygg kvinna som är deras ansikte utåt, Hourglass, är ju Julianne Moore. Älskar henne, för övrigt.
Bra läppstiftskvinna look på henne. Alltså hon känns som en sån som klär bra,
bra bara look överhuvudtaget. Hon är ju också 60 plus. Otroligt. Mm. Hur som helst, det var min 3x pepp. Lite så glamour nu på vintern. Det kan vi verkligen behöva, en liten pick-me-up. Och sen så vill jag bara nämna nu så här, för vi pratar ju mycket om, har pratat om förlossningar och graviditeter, att Kourtney Kardashian har ju fått barn, och igår tror jag det var, så la väl Travis då, pappan till barnet. De födde ju på Cedars Sinai, där jag har också fött mina barn. Så jag vet ju hur det ser ut där uppe. Och han la ut då ett klipp från förlossningen när han sitter och trummar till barnets hjärtljud på monitorn. Alltså du, det här, det är det sjukt. Alltså du vet, jag föreställer mig att jag ligger där och ska föda, och så kommer min man in då med en liten trumset där han ska ha då.
Men snälla, vilken tönt, ärligt talat.
Du, det här är faktiskt, det är så sjukt. Jag hade ju slängt den här trumman över huvudet på honom. Alltså jag hade bara så här, alltså du förstår inte. För vad är det? Vad betyder det ens? Det är väl det dummaste jag sett någonsin.
Ja, men jag kan säga vad det betyder. Det är en narcissistisk handling. För att där ligger hon och ska föda ett barn. Och då får inte han en uppmärksamhet. Så då måste han ta med sig sitt lilla trumset. Eller vad det nu är
han
har med sig.
Nej, han menar ju att han då bondade med bebisen som skulle komma där. Genom att trumma med hjärtslag.
Jävla tönt. Sånt där klarar jag bara inte av.
Nej, det klarar
jag inte av. I fredags förra veckan så var jag på den årliga galan. Eller vad vi ska kalla det. Som heter Musikförläggarnas pris. Som då är låtskrivarna, kan man säga, låtskrivarnas Grammis. En så jävla rolig fest. Dagsfest, börjar klockan 12. Det är prisutdelningar, det är uppträdanden och allt möjligt.
Så här, du var alltid... så snygg.
Ja, men i år var det då 20 års jubileum, så att det var tema, klädkoden var 20, a party like it's 2003, och då var det lite grann så här, okej, okay, för det här är ju egentligen en gala, alltså det folk klär upp sig och är finklädda och så, och då kände jag så här, gud vad jobbigt med liksom, utklädningstema som jag kände. Vad ska man göra med det? Och sen så slog det mig då att våran kompis Julia som jobbar som stylist har den här dräkten då som H&M gjorde, jag tror att det var i våras, som är en jeansdräkt kan man säga, med en lite puffaktig jacka med, och jeans med strassdetaljer på. Det tyckte jag ändå kändes jävligt 2003 på något sätt. Årets hederspris i år då gick till Lasse Holm. Jättevälförtjänt såklart. Han är ju kungarnas kung när det kommer till att skriva låtar. Han har skrivit över 800 låtar och haft 1 miljard hits och hej och avslutade ju också med att gå upp på scen och köra macaroni cannelloni. Cannelloni macaroni. Vad fan heter den? Ja. Cannelloni macaroni. Det är en av mina topp 10 bästa låtar. Sen var det ju då lite andra priser som skulle delas ut. Det var årets nykomling, det var årets låt, det var årets stipendiat, det var lite allt möjligt. Och då, två av de här vinnarna, årets nykomling och årets låt, har ju vi pratat om här i podden under året. Så det tyckte jag var roligt. Att vi har så otroligt bra koll på musik. Allt annat hade varit sjukt ändå, om man ändå jobbar med det. Men årets nykomling blev i alla fall de här Hoja som jag pratade om för länge sedan. Som bland annat har gjort en låt som heter Banan, Melon, Kiwi och Citron. Som är liksom Rubens absolut bästa låt genom tiderna. Och sen årets låt då gick till Hannes, Stockholms Vi. Som vi också haft med.
Just det, ja.
Ja. Och nu då i år... så var det årets stipendiat. Och det var en tjej som heter Hanna Jäger som kallar sig själv, hennes artistnamn kallar hon för Jäger. Alltså fast Y-A-E-G-E-G-E-R stavar hon då. Jäger kallar hon sig. Hon har gjort en låt som heter Ciao. Som är så sjukt bra. Så den tänker jag att vi ska avsluta med idag. Och sen så får vi se hur det går för henne framåt. Men jag har en känsla av att hon har ganska stor internationell potential.
Tills ni hör oss nästa gång kan ni följa oss på Instagram. Jag heter Jenny Ham, vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och du heter?
Johanna Noren understreck. Vi hörs igen.
Alltså, njut av New York nu. Ha så sjukt kul.
Det ska jag göra. Och snart sätter ju du dig på ett plan också. Mot Sverige.
Det gör jag. Men först nu så ska vi tälta också, så det blir spännande.
Ja, men just det. Fan, det är ju... det är nu. Det är nu i veckan. Gud, vad spännande. Det blir rapporter från Solvang nästa gång vi hörs.
Det är mamma, jag tvingat in alla på en vingård.
Gud, vad hemskt det låter.
Puss, puss.
Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.